Guds frid och välkommen tillbaka till vårt samtal med mamma Maj-Lis Fagerholm om råd till föräldrar som du skrev för över 30 år sedan ungefär.
Det där tycker Rakel lät jätteroligt.
Förstås. Mm. Rakel är också med. Ja. Vi fortsätter vårt samtal faktiskt från förra gången så vi har lite babyljud och lite.
Men det gör ju ingenting. Vi pratar ju babysan nästan.
Ja. Mm.
De här råden så handlar ju lite om hur man kan organisera upp i ett hem. Och speciellt där det finns x antal barn och man behöver ha en struktur. Som du konstaterade i förra avsnittet så mår vi alla bra av att ha struktur. Och vi har kommit så långt i vårt samtal att vi ska prata om rutiner. Mm. Vilka rutiner tyckte du att var viktig då när du fostrade barn på 60, 70, 80-talet?
60, 70, 80. Mm. Nå, jag skulle nog säga så här att lite rutiner tycker jag nog att man behöver ha. Speciellt vid maten och vid nattningen. Det tycker jag nog att det är som det viktigaste i frågan om rutiner. Då behöver man ju inte så där slaviskt följa det här. Men det tar bort många irritationsmoment att ha lite rutin med de här två sakerna. Nu är jag ju förstås en sån där som organiserar då och vill ha lite ordning och sånt. Men och jag vet att jag var nog lite för energisk den där tiden. Både som fru och som mamma. Ibland så brukar jag säga att skulle livet gå i repris så skulle jag inte ha så många måsten. Men som jag sa den i förra gången också att vi hade disklistor och städlistor och som sagt för det mesta fungerade det bra. Även om det hände sig att disken stod kvar. Mm. Ännu klockan 7 på kvällen och inte var alls satt in i diskmaskinen.
Om vi tänker på de måsten som du inte skulle ta med idag. Vad skulle du välja bort? Vad finns det? Det där är väldigt personligt. Så du som lyssnar och vi som pratar så kanske inte alls plockar bort just det. Som du säger, men om du tänker på ditt eget, din egen fostran och med organisering.
Nå, egentligen så det där, om jag tänker på hemmet nu då, så jag var väldigt så där att varje dag så dammsög jag till exempel vardagsrum, kök och hall. Och ofta, inte nu riktigt varje dag, men ofta så torkar jag också golvet. Men till saken hörde ju då också att vi hade ju oftast ett barn som kröp på golvet. Mm. Men jag tänker mig nog att lite så skulle man kanske ha kunnat pruta på det där.
Och samtidigt var det viktigt för dig att hålla ordning för att du skulle må bra.
Så var det. Och jag vet att jag skulle inte ha kunnat. Jag kunde inte liksom ha det råddigt. Så det är riktigt råddigt. Mammas rum. Som vi pratade om lite tidigare också. Dit jag satte rena kläder. Och sen var det barnen som vek ihop kläderna och sådär. Där kunde det vara råddigt och kaotiskt. Men där kunde jag ju stänga dörren. Mm. Men i kök, vardagsrum och hall. Där var jag skulle liksom vara hela tiden. Så där kände jag bara att där måste jag som ha en viss ordning. Och sen så brukar jag tänka också att ja, vad skulle jag pruta på? Vi plockar väldigt mycket bär också på sommaren. Vi sålde bär till både sjukhus och barnträdgårdar. Och
ja, är det nu som jag ska upprepa som jag gjorde i vårt höstkick-off-program? Ja. Hur kan man tycka om att plocka bär? Så det skulle nog jag också ha prioriterat bort om jag skulle ha varit du.
Okej. Okay. Det var ju så också att det var ju knapert med pengar den tiden. Vi är ju inte alls så där som det är idag tycker jag. Att en dag så säger någon frun i huset då eller någon att nej, men det där ska jag nog gå och köpa. Och så går man och köper det bara så där. Det kunde man ju inte göra. Vi börjar med två tomma händer. Ja. och byggde hus och byggde större hus och renovera och höll på. Och vi egentligen gjorde vi så att vi plockade bär på sommaren och sålde. Och för det så köpte vi olja för hela vintern.
Men tänk det.
Så det var egentligen ett måste nog. Ja. Mm. Men samtidigt tyckte jag ju om att plocka bär. Men jag skulle kanske nog pruta på det där, för det hände sig att vi får 3 gånger på samma dag i skogen. Där skulle jag kanske ha rätt med 2 gånger.
Ja, jag tänkte
bort den där ena gången.
Jag tänker att den tredje gången så fanns det nog kanske sådana som tyckte att det räcker nu.
Jo, det fanns nog det. Jag minns att någon av flickorna sa att de riktigt drog ihop sig i sängen när de hörde att jag kom in, och så drog jag upp rullgardinen och så sa jag god morgon flickor och var på riktigt bra humör att nu ska ni komma upp och äta frukost och sen ska vi ut i skogen. En får vara hemma och köta och en kommer med. Och
ja, det var nog någonting med det där ljudet av rullgardinen som trött for upp och solen lös in och man var trött och ville sova.
Nå, om jag än lite går tillbaka till de här råden som jag skrev till Gun, så går det ju inte som jag ser det om man inte organiserar åtminstone lite. Speciellt om man har många barn i familjen. Men det är klart att man kan leva utan rutiner och utan att organisera. För alla är ju inte såna människor som tycker om att organisera. Och kan man leva fast det är kaotiskt så går det blir det säkert ett bra liv det också.
Mm. Där är vi ju olika, och jag tänker att vi får alla liksom fundera att var vill vi göra en förändring och var behövs det liksom någon slags struktur i våra hem just nu. Och kanske bara plocka ut något av råden som man fokuserar på och kanske arbetar med då. För speciellt om du har barn och kanske livet har farit lite hårt fram med dig som det gör ibland, så kan du vara ganska trött. Och då kan en rutin kännas allt för stor nästan att göra.
Och det pratar vi nog också om med Gund och Mincha. Och det så sa jag ju i det här råden också, att börja smått.
Mm, ja.
Och det är nog viktigt, för jag menar, man kan inte börja med alla de där råden och tänka, ja, det där ska jag följa nu.
Nej.
Utan man plockar bort ett råd och tänker att nu börjar jag med det här.
Så om vi tänker med matrutiner då till exempel, hur skulle det kunna se ut om du nu har en tillvaro där det inte alls finns rutiner?
Vi gjorde så att vi åt 5. Men man kanske måste försöka välja en sån tidpunkt då att åtminstone största delen av barnen är hem.
Och nu är det ju så att rutiner ger ju trygghet.
Rutiner ger trygghet, absolut. Och helt klart, om man inte har haft några rutiner så kommer det att ta ganska lång tid innan man har, så att man kan tänka och säga att nej, men nu har vi ju rutiner vid maten. Så då tar vi nästa sak.
Mm, ja.
Att man ska inte vänta sig att efter en vecka så ska det funka. Nej. För det gör det inte.
Nej.
Och när det misslyckas så får man tänka bara att vi börjar om från imorgon igen.
Ja.
Ja, och jag tänker också om man är tydlig med barnen, har indera lappar eller pratar med dem, så får de också en vi-känsla för familjen. Att det här är ett team, att vår familj är en team. Mm. Och att de vill faktiskt bidra med att de fungerar.
Ja.
Så.
Och viktigt att man talar om det där för dem gång efter gång efter gång. För de minns inte.
Nej.
Och glömmer sig och är ute och lekar och så kommer de, oj, så ser de på klockan och så.
Det här kan ju vara ett krav som man lägger för stort för barn.
Så kan det vara.
Att du är inte medveten om att de faktiskt glömmer, de är barn. De kan inte tänka framåt på det sättet och planera som en vuxen kan.
Nej, det kan de inte.
Vilka andra rutiner var viktiga för dig?
Jo, det där om att natta barnen. Nu var det ju så hos oss att vi nattade våra barn ganska tidigt. många tyckte för tidigt. Men vi diskuterade så att det gav ju då också lite mera tid för oss som föräldrar, som par. Och jag minns nog att en gång när jag var lite trött så en morgon då tyckte att nej men sov nu lite vidare. Så minns jag att min man sa att men vi kan inte ha sånt krav att vi lägger dem tidigt och så ska de inte få vakna på morgon heller.
Nej.
Lite sådär på skoj men i alla fall. Men vi måste ju ändå upp på morgon.
Mm.
Så det är bättre om kvällen kan bli lite lugnare.
Mm.
Men det tar också tid.
Mm.
Ingenting går fort. Och man, det är viktigt också att inte man som mamma och som förälder känner att man misslyckas fast det tar tid.
Mm.
Utan att man börjar smått med maten och nattningen. För det tycker jag ändå är de två som viktigaste.
Mm.
Nå just den här vi-tiden då och jag-tiden. Det är ju två skilda saker det också. Hur gjorde ni?
Ja, om jag först då tar vi-tid. Så var det så att vi visste båda två på något vis då. Att vi-tid är jätteviktigt. För oss själva och för hela vårt äktenskap. Så ganska fort sen vi hade nattat barnen. Och de äldre barnen då kunde liksom. Det behövde ju inte köta men det fanns där som trygghet. Så då gick vi på korta promenader. Och jag minns den där känslan när jag kom utanför dörren. Att få andas frisk luft. Och det kändes som att oj, det finns ju faktiskt ett liv också utanför hemmet.
Mm.
Och det var inte som någonting hemskt utan men det kändes som en sån där aha-upplevelse.
Och då kan det ju också bli ganska tyst i först mellan makar också då man kommer att vad ska vi nu prata om? Att ska vi prata om det vi just har lämnat hemmet? Ska vi prata om barnen? Det kan ju också vara lite utmanande att prata om någonting annat. Att prata om oss.
Det kan det. Ja, det kan det. Det kan det faktiskt vara. Ibland så kunde vi också vara tyst. Men jag upplever inte att det var en sån där tryckande tystnad ändå.
Nej.
Utan ibland hände det sig att vi körde runt. Bara runt en liten stund. Och för mig så kändes det liksom den här upplevelsen att inte bli avbruten som mamma hela tiden.
Ja.
Mamma, jag behöver det och jag behöver det.
Ja, och att inte barnen lyssnar när man pratar.
Och inte barnen lyssnar, det är en viktig sak. Och ja, jag skulle nog säga att det är en jätteviktig sak.
Ja.
Att man söker den där vi-tiden.
Man har ju valt varandra. Och den här glädjen över att få vara tillsammans. Det är viktigt att man håller kvar vid den också. Det här att inte rutinerna i vardagen och allt det här tar över. Så att glädjen att vara vi två försvinner.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja.
Och jag minns nog riktigt den där känslan när jag kom ut. Och att man kunde jag kunde ta honom i handen och bara trycka handen. Och det kändes som att oj, vi två. Och vad vi gjorde så var faktiskt att vi skrev upp i min mans almanacka varje vecka när vi skulle ha vitid.
Mm.
Annars skulle det inte ha kommit någon vitid.
Mm.
Och bland annat sen så började vi fara ut på lite längre resor. Vi tyckte om att resa så vi började resa lite längre bland annat till Florida. Och lite andra ställen. Vi hade också lite vitid, min man och jag, när vi började bygga vårt nya hus. För då jobbade vi tillsammans på kvällarna och de större barnen skötte.
Mm. Så att också se på de här stunderna när man arbetar i lag.
Ja.
Som en sorts vitid och kanske ta en liten kaffepaus mitt i det man arbetar.
Det var precis det vi gjorde.
Mm.
Och jag minns att det var så sköna kvällar att vi kunde jobba tillsammans.
Men om man tänker att alla de här vi-tidssituationerna ska ske när det känns bra för båda och när det liksom passar in i familjen. Och när
det.
Barnen är nöjda och glada när man far iväg, så kommer det aldrig att bli.
Nej.
Och just det där med att lägga in i kalendern är ju jättebra. Och då tänker jag att då far man.
Ja.
Om liksom...
Om det, inte, är
om det inte finns någonting allvarligt som hindrar.
Ja. Sen jagtid har jag försökt tänka lite på att ja,
är det någonting som har kommit senare?
Jag tror att det har mera kommit senare. För om jag tänker mig jagtid under tiden så var det nog när jag for någon kväll sen jag hade natta barnen. Och hälsa på min mamma.
Mm.
Som också hade blivit ensam. Och senare nog också. Så kunde jag nog fara och hälsa på. Bland annat Doris då, som var min bästa vän. En liten stund. Men det var inte så där. Det kändes inte som ett krav för mig att få jagtid.
Mm.
Jag prioriterade mera vitid då.
Mm.
Med min man.
Mm. Vi... kommer ju inte att hinna gå igenom alla de här råden, fast det skulle vara jätteintressant att höra dina tankar om
jo,
alla.
Ja, nej, det hinner vi inte. Nej.
Men om vi tänker på det där med professionell hjälp som du skrev i slutet. Finns det perioder när ni sökte professionell hjälp i ert äktenskap?
Vi behövde inte egentligen göra det. Vi hade ett lyckligt äktenskap. Och jag var ju en sån där som ville diskutera och ventilera olika saker. Min man var inte alla gånger så väldigt pigg på det då. Men han lärde sig. Så vi lärde oss nog sen att diskutera problem också. Men jag minns att jag brukar fråga så här utav honom. Att jag har en sak som jag skulle gärna vilja diskutera. Att, tycker du att vi kan ta den saken nu?
Mm.
Och om han sen sa då att nej, jag orkar inte nu. Så då sa jag, men då väntar vi.
Mm.
Och det på något vis hjälpte till att sen kunde han säga när det gick någon dag eller så där att nej, men nu skulle vi kunna ta den där saken som du skulle diskutera.
Mm.
Så vi kunde diskutera senare ganska bra tycker jag. Men den som lyssnar och känner att kanske inte professionell hjälp men jag skulle som gärna ha någon som jag skulle kunna diskutera med. Att det skulle vara viktigt att man åtminstone har en väninna eller någon som man skulle kunna prata med.
Mm.
Att det skulle jag nog rekommendera. Att kan man redan, om man känner förtroende för den här människan som man skulle kunna våga öppna sig och prata om saker som är svårt, så hjälper det ganska mycket.
Mm.
Men förstås om det inte hjälper så är det viktigt att man söker professionell hjälp. Det håller jag nog fast vid. Och idag finns det ju alla möjligheter på det området, också inom vår kristna väckelse.
Mm.
Och det är viktigt. Mm. Det är jag riktigt tacksam och glad för. För idag är det nog så mycket svåra utmaningar i äktenskapet.
Mm.
Som vi inte behövde ha den tiden.
Mm.
Vi hade våra duster. Vi kom ihop oss. Mm. Vi grälade. Och hade olika åsikter. Men vi hade ju förlåtelse.
Mm.
Vi fick be om förlåtelse när vi kom ihop oss. Och förlåta varandra. Och efter det så gick det ju mycket lättare att diskutera. Och jag tänker mig att en sak som är viktigt så är ju då i det här äktenskapet att man lär sig att lyssna på den här andra, vad den här andra säger.
Mm.
Och inte bara vänta på mundur.
Mm.
Sen ännu en sak som jag tänkte att jag gärna skulle vilja berätta. Och det är det att jag blev utbränd. Det var en tid i vårt liv då när de minsta barnen började komma upp till 6-7 års åldern. Och jag gick hemma och tänkte att ja, nu har de 7 goda åren gått. när det här liksom vi har fostrat med Guds hjälp och nåd liksom de här åren. Och nu är det som att nu tar världen eller liksom samhället över fostrandet på en plan åtminstone. Mm. Och det kändes väldigt svårt för mig, blev riktigt en stor börda att vad har jag egentligen lärt? Och det kändes som att ja, jag tyckte att jag hade ju mest varit bara arg hela tiden och jag hade riktigt samvetskval om och
du gjorde någon slags bokslut.
Jag gjorde ett bokslut på något vis.
Och var det också att du började slappna av lite? Om det yngsta det var det. Blev lite äldre. Mm. Du hade inte riktigt något små att ta hand om.
Så var det. Mm. Så var det. Jag hade inga småbarn mera. Jag hade mera tid för egna tankar.
Ja. Handlade det också om att du på något vis hade lagt din identitet så mycket i den här fostran mammarollen. Så det var som på ett sätt ett sökande efter vem blir jag här nu när den här situationen ändrar.
Mm. Jag tror det. Identitetskris.
Ja, lite. Mm. Ja.
Det hade säkert sin andel med.
Och just det där att vad har jag lärt mina barn? Mm. Det där har jag ofta tänkt.
Vet du, det där blev nog så svårt för mig. Och jag minns. Vi var på mat i en familj. Och de sa ju förstås att jag inte mådde bra.
Mm.
Så den här mannen i huset då frågade. Att är det någonting som jag funderar på att han säger att inte jag mår så bra. Så då berättar jag just om den här krisen då i mitt liv. Att jag mår inte bra och jag liksom anklagar mig själv för vad har jag lärt mina barn att nu är de 20 åren förbi och sådär. Och det var märkligt hur han tog det för han satt bara och lyssnade och så sa han ja så du gjorde så och ja att nu det var ju lite besvärligt det där att jag tänkte att du gjorde så. Han sa ingenting som tröst eller någonting tyckte jag. Och jag förstås berättade ju hela min historia. När han hade lyssnat en stund så sa han. Nå men en fråga då. När du under tiden du fostrade tyckte att du hade ju gjort. Nej men det där gjorde jag ju alldeles fel. Att hur kunde jag göra så där? Mot det där barnet och sådär. Vad gjorde du då? Så sa jag ju så här då att. Då fick jag ju be om förlåtelse. Och fick höra att allt är förlåtet. Och börja om från början. Och då sa han. Ja men ser du det där. Att vi ber om förlåtelse när vi märker att vi har gjort fel. Och förlåter varandra.
Mm.
För ingen är sån att man inte gör misstag.
Mm.
Och det är ju ofta så där att barnen lyssnar inte alla gånger på det vi säger. Men de ser vad vi gör.
Mm. Ja.
Och på något vis så kände jag att det ändå hjälpte mig det där lite.
Mm.
Också sen när vi kom hem och diskuterade med min man. Och
just det där med förlåtelse. Så tänker jag nog att det är ett jättebra redskap som vi får använda oss av hur mycket som helst.
Hur mycket som helst. Hur många gånger som helst. Jesus sa ju till Petrus, inte 20 gånger om dagen utan 70 gånger 20 gånger. Att det får man använda hur länge som helst. Och ännu om den där tiden när jag mådde dåligt då. Så Gun, den är samma Gun då. Hon kom.
Mm.
Mitt i allt hem, för jag var, vissa dagar kunde jag inte vara ensam. Och då kom hon och satt med mig i timmar. Och jag minns att jag frågade henne att, nej men du har ju jobbat, att inte kan du sitta här med mig?
Mm.
Så sa hon, nu gör jag mitt jobb.
Mm.
När jag sitter här med dig, det här är mitt jobb.
Mm.
Och hon sa inte så mycket och ibland pratade vi. Ibland bara satt hon där och hon kunde hålla mig i handen eller berätta någon bra händelse eller bara lyssna.
Mm.
En sån välsignelse och sån tröst.
Mm.
Så hon har varit mig en väldigt god hjälp.
Det där tycker jag var en viktig påminnelse åt oss alla. då du var utbränd, att du hade en vän som kunde sitta där med dig. Just det där att man bara sitter.
Mm.
Att någon finns där och har tid att lyssna. Mm.
Ja.
Och vi får ju fundera om vi har tid för varandra i dagens samhälle.
Ja, så är det. Hon gav tid. Och jag, ofta var vi ju tyst, för jag var ju väldigt trött. Jag låg på soffan, och hon satt på en stol där nära.
Jag har nog svårt att tro att jag skulle klara av det där, måste jag säga. Att någon skulle sitta där och jag själv ligger i soffan och är trött.
Mm.
Jag menar, att kunna ta emot hjälp kräver otroligt...
Ja.
Ja, jag vet inte vad det kräver, men...
Ja.
Har du ännu någonting du vill tillägga? Eller... Du har ju nämnt några bibelord nu under det här samtalet. Och... Men har du ännu någonting?
Jo, jag har ett par ställen med bibelord här som har varit väldigt trostyrkande. Bland annat det här som står i Moseboken igen. När Mose kom med Israels barn till Röda havet. Och de hade faraos här bakom. Och de var arga på Mose, att varför har du fört oss hit? Och alldeles förskräckta förstås.
Ja.
Och då sa Mose åt dem att nu ska ni vara stilla. Herren ska strida för er.
Mm. Ja.
Att när det är som jobbigast så då... Då vet vi att när vi ber så då kommer Gud och hjälper oss. Och ännu en sak skulle jag vilja säga. Och det har jag funderat mycket på. Hur det var med Johannes döparen. Han som fick vara med när Jesus gjorde sina under. Och han till och med fick döpa Jesus. Och jag har tänkt mycket på det där. Sen när han kom i fängelse så började han tvivla.
Mm.
Då sände han sina lärjungar till Jesus och frågade, är du verkligen Jesus den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då gav ju Jesus honom svaret då, som de skulle skicka till Johannes, att allt det här som han hade sett, att blinda får sin syn och döva hör och för de fattiga så predikas evangelien. Och jag tänkte att det här kan vi ta till oss idag. När vi kommer i svårigheter får vi göra som Johannes. Vi får sända bud till Jesus. Och hur gör vi det då? Jo, genom bön.
Mm.
Vi får be att Gud ska vara med, att han ska Jesus ska hjälpa oss. I just den här lilla saken eller stora saken som vi då kämpar med. Och när vi ber, så då kommer Gud. Ibland inte genast. Och han ger inte kanske hjälpen just som vi ber. Men han hör våra böner. Och han hjälper oss.
Mm.
På det sätt som han vet att är bäst för oss.
Tusen tack för att du har varit med. Jätteintressant och givande har det varit.
Det har varit roligt att få vara med. Jag är riktigt glad att jag har fått vara med. Och jag önskar och ber för er i fortsättningen att Gud är med och leder er när ni möter olika människor och att Gud är med alla som har det svårt, som han har lovat i sitt ord.